Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Halloj, halloj alla underbara, älskade, fina Podmi-prenumeranter. Vet ni vad? Jag noterade häromdagen att det är exakt 9 år sedan Nemo möter en vän släppte sitt första avsnitt. Och det är ju inte klokt. Det känns svindlande. Jag vill tacka alla som har lyssnat genom åren. Och det är ju smått overkligt att jag fortfarande får äran att göra det här. Och till och med leva på detta efter så många år. Och att jag fortfarande tycker det är så kul. Det känns verkligen få förunnat. Och ännu mer tack till er som också är med sedan övergången till Podmi som skedde för lite mer än 3 år sedan. 4 år sedan till och med. Jag är lite osäker där, men det var nog ett par år sedan nu. Men hur ska vi då fira det här? Jo, veckans gäst är ju faktiskt en riktig drömgäst som jag har velat ha till podden ända sedan jag drog igång där för 9 år sedan. Han är en sån där skådis som man har växt upp med, och i mitt fall så var det ju Skärgårdsdoktorn som verkligen stack ut, och det fann ju en plats i mitt hjärta. Och så gjorde även denna person då per automatik. Jag snackar givetvis om Samuel Fröler. Ja, det är han som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 443. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något, kanske önska en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska jag inte babbla mer, nu dunkar vi igång det här lilla jubileet. Vi kör Nemo möter en vän, avsnitt nummer 443. Och här kommer han nu, Samuel Fröler. Men först kör vi en liten jingle.
Vi gör ett nytt försök.
Yes.
Hur är läget?
Ja, nej, men det är väl bra. Det är väl bra.
Mm. Ja.
Som jag säger i pjäsen. Det är bra. Det är väl bra.
Ja. Mm. Skönt. Vad heter det? Du sa här för en stund sedan att du tackar nej till det mesta. Och jag har faktiskt lagt märke till det. Att det går inte att hitta så mycket. Eller det går inte knappt att hitta någon podd där du har varit med. Eller någonting sånt där. Vad beror det på?
Det är väl, dels så är det väl en gammal grej att jag är väldigt sparsam just med sådana här saker. Sen när det gäller poddar då så har det ju aldrig, det har väl aldrig blivit aktuellt. Och sen är jag ju inte med på några sociala medier, så jag vet inte heller där om det blir också innebär att man inte är liksom i kontaktbar på det sättet. Och, jag har faktiskt med en, jag är med en podd, seriemördarpodden läser jag, men jag är inte med den aktivt, men jag läser den på Spotify. Men annars så, nej, inte just podden. Men överhuvudtaget så har jag varit sparsam med detta. Överhuvudtaget är det att exponera mig själv. Det blir ju i samband med, när vi sågs då i samband med pressvisningar och sådana här saker. Då när press bjuds in, för då ingår det på något sätt i jobbet att okej, då får man svara på frågor liksom. Men de här generella intervjuerna och så, det har jag varit sparsam med. Jag tycker att det finns intresse, eller snarare det är intressant att vara, att inte vara så intressant. Jag tycker att det är mer spännande på något sätt.
Är det också en integritetsgrej att du har väldigt tydliga regler där, vad som är privatliv och så?
Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och så har det alltid varit från första början, sen skolan. Liksom. Mm.
Tror du att det är mycket en generationsgrej?
Det kan det vara, eftersom nu handlar det mer om att man ska exponera sig, få en känsla av. Så jag tror att det kan vara en generationsgrej, men det är väl också en slags överlevnadsgrej tycker jag. Liksom. Mm. Det finns väl många nu som inte heller, eller det vet jag inte i och för sig, men jag inbillar mig att det måste finnas en del som inte heller är så intresserade av att synas mer än att man syns via sitt jobb. Så att säga. Mm. Men jag tror att det är mer och mer öppet. Att, för det handlar ju också, det är en slags att vi lever i ett individualistiskt samhälle där det handlar om mycket idag. Att du ska marknadsföra dig själv. Mm. Du är din egen företagare och du ska liksom, det hänger på dig vad det ska bli av dig. Som satsar på dig själv. Mentaliteten som kom på 90-talet och 80-talet rent av, har väl blommat ut i sin fulländning idag. Liksom. Mm.
Men här sitter du nu.
Ja, du var så väl när du frågade mig, så då kan man inte tacka nej
till. Det var gulligt sagt. Ja, jag tog mod till mig.
Ja, nej, det behövdes inte mycket mod, tror jag.
Nej, men det faktum är att jag har ganska mycket erfarenhet av det här med att gå fram till folk och fråga om poddintervjuer. Och det är ju ett... folk tar ju det ganska olika, liksom, får man säga.
Okay.
Alla är inte lika vänliga och trevliga som du var, ska sägas.
Men man ska vara snäll, det är en bra egenskap. Underskattad egenskap.
Ja, men verkligen. Mm. Det är intressant det där med just egenskapen snäll. Jag tyckte den var så här... tråkig när jag var yngre. Så här, jag vill inte vara snäll, för då är man en tråkig människa.
Precis, då är man en loser.
Exakt, då är man en ko typ. Ja. Man har inga åsikter, man är bara helt likgiltig. Ja. Men nu när man börjar bli lite äldre, så här, då är det ändå så här, bara snäll är typ det finaste vi har.
Absolut. Ja. Ja. Det finns, jag tror det finns ett fint utspråk, ordspråk eller uttryck som säger du ska ha tålamod som en ko.
Så vi slår ett slag för snällhet och kossor idag.
Yes.
Ja. Ja, men för mig så är ju du lite av en drömgäst. Dels, ja. Dels för att du inte har gjort så mycket poddar, men dels för att jag har en personlig relation till dig. Och ja, vi pratade lite om det när vi sågs där på den här pressdagen, att ja, vi kanske ska riva av skärgårdsdoktorn plåstret direkt.
Gör det. Ja. Det är inga problem.
Nej, det är otroligt ändå. För när jag la upp dig... när jag la upp ditt namn nu på min Instagram idag och sa så här, ja, men vad är ni nyfikna på med Samuel Fröler? Alltså det är inte klokt hur populärt det är fortfarande. Alltså vad är det? Det är så här, hur många meddelanden som helst. Alla bara, ja, men berätta hur mycket vi älskar det. Kommer fler säsonger. Det var det bästa vi har. Jag ser på det varje år. Så vad är det? Och hur kan det leva än? Vad, har du tänkt mycket på varför det blev så?
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Jag vet inte om jag har de rätta svaren, men jag tror att den appellerar och fick kontakt väldigt mycket med någon slags urberättande, tror jag, i den svenska folksjälen som handlar om landsbygd, det handlar om generationer, det handlar om utsatthet, det handlar om enkelhet, miljö. Och inte att den heller försökte vara mer än vad den var på något sätt. Alltså, den berättar de enkla historierna som jag tror alla på ett eller annat sätt kunde känna igen sig i. Generationshistoria, också ensamstående pappa med dotter, vilket tidigare inte hade visats någon gång. Och ett lugn i berättandet också. Musiken, miljön, alla skådespelare som ställde upp. Jag tror att ja, kanske någon tackar nej, men alla var ju med, liksom, eliten av det vi har. Och tror jag också en verkligen satsning från SVT då att göra det på riktigt ute i riktig miljö. Det filmades till exempel Super 16, det var inte digitalt och... det var inte den stressen som man kan uppleva idag på det sättet. Jag tror det fanns så många parametrar. De hade ju då, Lars Bill och Gunilla hade ju en tanke att det skulle vara en kombination av Saltkråkan och Hemsöborna. Och det lyckades de med, tycker jag, på ett bra sätt.
Mm. Och det blev ju en instant success, kan man ju säga. Direkt.
Ja, det blev det. Alltså jag vet att vi fick dålig kritik första avsnittet. Det var lite halvjummen mottagande faktiskt.
Men folket föll väl direkt?
Ja, det tror jag nog. Och den ökade ju. Alltså, vi hade ju runt 3 miljoner tittare.
Ah.
Och det är ju ganska otroligt. Alltså. Men jag vet, vi fick några så här halvjumma recensioner från början. Tyckte jag, vad är det här för någonting?
Du var ju etablerad sedan innan det här. Men hur var det att få det kändisskapet? För det måste ändå förändras för dig också med en sån stor succé, tänker jag. Även om du var etablerad innan.
Jo, det var det ju. För att det blev så centrerat på mig.
Mm.
Skärgårdsdoktorn, titel, roll, och det blir ju så väldigt tydligt att jag fick dra det lasset, även Ebba naturligtvis, men det blev jag som vuxen då fick ju hela den exponeringen, så att säga. Så var det.
Mm. Och hur var den biten att verkligen bli så himla stor. Alltså så himla igenkänd överallt. Och jag kan tänka mig att det var mycket autografer och sånt där. Vad det kändeskapet, för du pratade inledningsvis om det här med integritet, att du är en ganska privat människa. Är du bekväm med den biten då? Eller känner du bara att det hör till jobbet liksom?
Ja, alltså det är dubbelt naturligtvis. Det hör till jobbet. Samtidigt är jag inte bekväm med det om det går för mycket. Så är det ju. Men det hör ju till jobbet. Jag vet ju att det är det handlar om. Att du blir exponerad, du kommer synas och du kommer folk bli intresserade. Sen säger ju, alltså publiken är så pass intelligent och de vet ju liksom vad det handlar om. De vet ju att det är fiktion och allt det där. Men det är klart att jag ser dem mig på stan, så är det intressant naturligtvis. Och det förstår jag, så jag har egentligen inget problem med det. Det var bara att det blev så mycket kanske då med löpsedlar och allt möjligt. Och sen bor vi också ganska alltså så här, man är ute och du känner direkt liksom, om dagen efter ett avsnitt har gått. Alltså, då, i och med att det hade så många tittare så visste du liksom att sannolikheten att du ska stöta på folk som har sett dig dagen för på kvällen är liksom ganska stor. Och du kanske inte känner dig helt fräsch. Du kanske har glömt borta tänderna och, liksom, och kom på att du har en såsfläck på skjortan. Och det är lite för sent att gå hem och byta.
Alltså, på så sätt kanske det var bättre att det var ett tag sedan serien gick.
Ja, men det... Samtidigt nu i perspektiv så är det ju, alltså jag har inga problem med det nu, alltså verkligen. Och när jag ser tillbaka så var ju det en skitsak, alltså det finns ju fan en värre sak i världen idag än att bry sig om det.
Jag berättade för dig på den här pressträffen att våra vägar möttes faktiskt då, när jag var, alltså, hur liten var jag egentligen? Serien gick väl, kan det vara 96-97 någon gång? Kan det stämma?
Jag var ju i Costa Rica då och började filma direkt jag kom hem och det var 95. Ja, nej, men det gick väl kanske då 96, 97, ja det var där omkring. Ja.
Mm. Precis, jag gick i kyrkskolan på Värmdö i grundskolan. Då finns det en scen där vi alla då, vi barn på skolan ska stå och slå med pinnar på staketet och skrika djungeldoktor, djungeldoktor. Kommer det ens ihåg kontexten till den scenen, alltså nu?
Nej, det var ju att det var ju en kille som så att säga var lite, hade uppgiften i serien att vara lite mobbarkaraktär mot Ebba, eller mot Vilma då, som ny. Och det var, ni gick ni tredje klass till det? Mm. Ja. Och det var ju allmänt känt på Saltö som det hette då, som var en fiktion också, eller fiktiv samhälle, att vi hade varit i djungeln, så det var väl tacksamt att komma med det epitetet djungeldoktorn så att säga. Nej, jag skulle komma och möta henne då på något sätt och hämta henne på skolan, så att det var väl effektivt liksom.
Mm, det var lite av en milstolpe i min barndom.
Ja, jag förstår det.
Men hur är det då med tanke på att du har varit aktiv i branschen i 40 år och gjort så otroligt mycket, hur är det att vara så starkt förknippad med en tv-serie? Är det så att du känner tacksamhet och glädje för den, eller kan det kännas lite tröttsamt att folk bara, ja men det är Skärgårdsdoktorn Samuel Fröler liksom?
Jag tycker, ja, nej, alltså, i perspektiv tycker jag faktiskt inte det. Alltså, även om det har tagit över väldigt, eller har inte tagit över, men det tog jag väldigt mycket då, så tycker jag att det är inte likadant nu. Alltså. Jag tycker faktiskt inte det. Mm. Sen om det kommer upp så förknippar många mig med det, naturligtvis. Men det är inte så att det färgas av på det sättet, eftersom jag har gjort en del saker efter det också, och även innan, som du säger. Jag tror inte att om de ser mig på scen, så tror inte jag att de ser Johan Sten och sådana saker. Så när vi håller på med Norén nu till exempel, så tror jag inte det är, att det är Johan Sten. Jag tror att de kan se den skillnaden. Och det är så pass länge sedan också. Och även om det går fortfarande på SVT så är för mig inte det ett problem.
Nej. Och varje gång man hör om skådespelare som är lite buttra över att de är så starkt förknippade med en och samma roll som har varit så här stor succé, så tänker man alltid så här: men vad fan, var tacksam istället över succén.
Precis, ja. Det ska det verkligen vara. Ja. Och den uppskattningen som publiken, eller folkets kärlek, min belöning liksom. Ja. Herregud.
Men det är samma med artister som inte vill spela sina hits.
Nej, man bara, varför då?
Varför tror folk är här för?
Ja, precis.
Så fan, kom igen.
Ja, precis.
Men det kändes också som jag minns det, så kändes det som att det var liksom krattat och klart för en säsong 4. Men sen blev det inget och locket lades liksom på. Vad hände där?
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är en bra fråga. Det, var, alltså, det gick ju lite olika omgångar, men senaste gången var det väl ganska långt gånger, tror jag. Och jag, när jag fick reda på det, att det planeras och jobbades för en fortsättning, så tänkte jag, okej, jag lägger mig inte i, jag får se vad som händer bara. För först var det bara, nej vadå, ska vi göra det? Men så blev jag ganska intresserad ändå, för jag tänkte att vi har ju då ändå en ganska fria händer, kändes det som. Vad hände sen dramaturgin på något sätt? Va? Det hade ändå gått ganska många år. Och jag tror SVT var inkopplat den här gången också. Men sen så tror jag att det föll på rättighetsfrågan helt enkelt. Och där jag grävde aldrig det där, men jag förstod att där de kom inte överens helt enkelt.
Nej. För det är ju verkligen tider av revivals och, och det är återföreningar och allt sånt där. Hade du varit intresserad av att göra en fortsättning om det kommer upp på tapeten nu?
Ja, faktiskt, det hade varit, för att jag tycker att det finns vad, jag, vad som fanns redan då, tyckte jag, men som man då kunde utveckla. Och det är ju landsbygden. Jag kommer ju själv från landet och uppvuxen i, jag ska inte säga glesbygd, verkligen inte, men i, med en bygd som inte är den mest kanske produktiva, men ändå liksom klarar sig. Och det har alltid intresserat mig, landsbygdsperspektivet. Och här hade vi ju det redan färdigt paketerat. Och den historien kunde man utveckla mycket, mycket mer. Vad händer med landsbygden? Vad händer med liksom orten? Vad händer med läkarstationen? Vad händer med skolan? Vad händer med allt det där? Och kommunikationer och jobben och sådana saker. Och hur är det för de som bor där ute? Och göra det mer. Jag har ju tänkt, jag har ju, tidigare när jag hade, eller när vi höll på med det, så hade jag alltid Hem till byn som en slags vad ska jag säga, bollplank i huvudet liksom, att, för jag tycker den beskrev liksom en landet i utveckling och satt i ett sammanhang med samhället, EU, inträdet i EU och alla reglerna och sådana saker. Vi hade lite mer och det också faktiskt, men det hade vi kunnat utveckla, och det tycker jag att där finns en historia att berätta som vi skulle ha kunnat använda oss av på ett väldigt fint, intressant sätt. Alltså. Mm. Och ändå behålla kärnan av karaktärerna. Alla är med, tillbaka, de har vuxit. Men vad har hänt med Salte? Hur är betingelserna där för ortsbefolkning, för fiskarna, för färjetrafiken, taxinäringen och tandläk, alltså det, och det hade varit väldigt intressant att berätta det. Kanske inte i ytterligare 16 avsnitt, men eller 18 var det, 3 gånger 6 år, men kanske 6 avsnitt.
När du säger att det är en rättighetsfråga, betyder det att, för visst gick det på SVT då, betyder det att det är ett annat mediehus nu som har varit intresserat?
Nej, utan det är fortfarande SVT, så att, ja, jag tror, okay, att det handlar mer om, jag tror det handlar mer om, alltså, vad, jag la mig inte i det helt enkelt, för jag tänkte okej, men det handlar mer, det var vem som till slutningen ska ha någon form av final cut och så där.
Jag fattar. Ja, men vi får se då.
Ja, vi får se.
Vi får se. Den som lever får se.
Den som lever får se.
Som man brukar se. Du var inne lite smått på att du kommer från glesbygden.
Ja, det är synd att säga. Men jag kommer från ett litet samhälle. Ja.
Kalmar län. Kalmar Hudsen kan man säga.
Ja, alltså både och kan jag säga. Jag kommer från Marsjö, Nybro där. Men så flyttade vi till Räftele som när jag var 10 år. Som också ett litet samhälle på västra delen av Småland. Mm. Gisslar vi det andra stort där omkring.
Vad var det för typ av barndom? Vad kommer du från för typ av familj?
Min far var präst och min mor var småskollärarinna. Så det är det som jag har vuxit upp i, landsbygdsprästfamilj, kan man säga.
Fick du tro med dig då?
Ja, den implementerades, ett tråkigt ord, men den växte väl in på något sätt automatiskt i en slags miljö där det var så självklart liksom, att man hade en sån, vad ska jag säga, ja, miljö är väl bra ord, tycker jag. Man växte upp i den. Det fanns någon självklarhet i det.
Har den bestått eller har den liksom mattats av med åren?
Nej, den har väl bestått, tycker jag. Det finns en slags barnatro där som jag har med mig, som jag aldrig liksom har egentligen analyserat tungt, djupt. Och jag hade väl aldrig heller riktigt diskussioner med mina föräldrar om det heller, utan det blev väl bara att ja, den fanns med. Det finns en slags trygghet där, tycker jag. Mm. Som jag, och jag vet att jag har fått den där frågan så otroligt många gånger. Och jag har aldrig haft något riktigt bra svar på det heller. Liksom. Mer än att den är det bara. Liksom.
Mm. Fan vad platt jag känner mig som intervjuare när du säger sådär.
Nej, det vet jag inte.
Är du inte mer originell än så, Nemo? Kom på nya frågor.
Absolut inte. Du får ställa vilka frågor du vill.
Ja, men tack, vad snällt.
Ja, herregud.
Det är svårt att inte lägga den följdfrågan när du säger att du växte upp med en präst.
Nej. Ja. Nej, men den förstår jag. Ja. Så det var ingen kritik på det.
Nej, jag fattar.
Absolut.
Det.
Den är full förståelse för. Men jag, snarare var det en kritik mot mig själv, att jag inte har liksom lyckats analysera ordentligt och ha bra svar på det. Jag kan bara känna, det är en känsla jag har bara. Mm. Att det finns någonting mer som vi inte... Som jag också är väldigt vanligt att säga, men jag tror verkligen på det.
Minns du som en fin barndom?
Ja, det var en ganska bra barndom, vill jag påstå. Jag brukar säga det med våra julaftnar, att jag trodde att på helt fullt riktigt att det fanns ingen som hade sån fantastisk julafton som jag. Och det har jag tänkt, det måste ju ändå vara ett mått på att jag mådde det ganska bra ändå.
Det är fan ett bra betyg ändå.
Ja, jag tycker nog om det. Ja. Mm.
Var kom skådespeleriet ifrån?
Ja, du...
Var det så här det tydliga kall från starten?
Absolut, nej. Jag skulle bli psykolog och reklamman och gick ekonomisk linje på gymnasiet. Och, ja, jag vet inte, alltså min far, han hade ju en begåvning av att kunna... Han var väldigt folklig och väldigt omtyckt i samhället och... Det var alltid folk hemma och det var alltid dörren öppen. Är det någon som behövde hjälp så var det inga problem. Och var det någon som behövde hjälp, då åkte han dit. Och så det var, och han kunde handskas med folk på ett väldigt bra sätt. Och han hade inga problem att ställa sig upp och hålla tal med något bröllop. Och även om man kanske inte kände dem, så kände han sin plikt att göra det på något sätt. Och om man hade vikt. Och, så han hade den kunskapen att inför folk berätta historier liksom. Och jag, vad han fick den ifrån, jag har inte en aning om, men jag har nog lite därifrån, tror jag, så den att fånga liksom ett ögonblick av en och hitta någon slags punkt av fokus inför en publik alltså.
Men det fanns ändå ganska många andra spår och tankar och idéer om livet.
Ja, alltså ett skådespeleri var ju inget, jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och gjorde specialarbete av en reklamfirma i Borås. Jag sökte jobb dit som marknadsförare. Men då var inte tjänsten aktuell. Jag såg bara en annons om det, så jag sökte. Då var inte tjänsten aktuell precis. Men jag kom tillbaka om ett halvår. Men då tänkte jag, skit i det. Så då åkte jag upp till Västerås. Och efter ett tag så började jag jobba inom barnpsykiatri. Fick ett vick. Och sen höll jag på där. Så tänkte jag, okej, nu ska jag bli psykolog. Men så blev jag rekommenderad att söka scenskolan, för jag höll på med lite amatörteater då i Västerås. Och då gjorde jag det. Ja, scenskolan kan man väl hålla på med lite. Teater, varför inte? Men så kom jag in och sen tänkte jag, fan, jag ger det 5 år för att se vad som händer. Men jag hade inga direkt... Vissa skådespelare har ju så här, jag såg den föreställningen och då tänkte jag, det är det här ska bli. Så var det inte för mig. Men jag har alltid varit intresserad av teater, tv-teater och så, det har ju varit. Men det är aldrig så att jag tänkte att jag skulle bli det. Utan, jag kom in och gav det 5 år. Och efter 5 år så hade det gjort sig kärlek och goda viljan. Så då tänkte jag, ja, då blir jag fast.
Mm. Man kan väl säga att 3 kärlekar var det stora break, kan man säga.
Ja, det var det ju. Alltså, för jag fick ju det nästan ögonblickligen efter jag kom ut på scenskolan. Mm. Ja.
Hur minns du den känslan att känna att nu flyger, nu händer det någonting här?
Ja, alltså Lasse Molin, han var ju så där. Jag fick ju provfilma mot Jessica Sandén som då var klar. Och jag, Lasse hade ju provfilmat flera stycken innan mig. Och då, när han gjorde det då, så fick, efter det fick jag liksom aldrig något besked från honom mer att men hur går det? Ska jag ha fått det? Det var, jag vet inte. Och så var till och med när vi har börjat filma så sa jag, du har fått det. Men det var som att han inte riktigt ville erkänna det, så jag vet inte vad det var. Så att jag fick aldrig den här, wow, jag fått, jo, på ett sätt fick jag ju naturligtvis det. Att jag hade fått rollen naturligtvis. Men det var aldrig den känslan, utan jag såg bara liksom, plötsligt ska man kliva upp för liksom Mount Everest och göra den här stora, som ändå var en familjeberättelse ur hans perspektiv, även om han hade lagt in olika saker som kanske inte tillhör historia, hans historia, så var det ändå hans historia han berättade på något sätt. Det var ett väldigt stort ansvar. Och jobba med alla dessa otroliga skådespelare som dök upp. Så det var bara ett jobb för mig plötsligt liksom, som jag måste klara av. Så då all den här känslan av att wow, nu startar den, nu börjar den. Jag tror aldrig jag har haft den känslan riktigt. Jag tror inte jag har haft den någon gång faktiskt.
Kanske hade mer wow-känsla efter Skärgårdsdoktorn kanske.
Det var det inte heller. Utan det var...
Aldrig njutit av en framgång.
Nej, jag har nog inte det.
Alltså. Nej, fan. Nej. Det kanske är därför du har varit så bra då. Du har hållit på tå.
Ja, men jag får tänka på, för det är färskvara liksom.
Ja, det, men det är väl det.
Det är ju det, alltså, för att du är aldrig bättre än din sista match. Liksom,
på nej, kanske. Det är väl så. Du, jag tänker att vi ska leka en liten lek.
Okej. Okay.
Tycker du om lekar?
På vad det är för lekar.
Du ser lite skeptisk ut. Ja. Min lek heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller projekt från ditt liv och din karriär. Och du ska helt enkelt säga de ord och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Okej.
Och du får spåna fritt och du får utveckla i flera minuter om du vill, eller liksom i 5 sekunder om du vill. Det är helt upp till dig.
Okej.
Är du med?
Ja.
Första ordet i associationsleken med Samuel Fröler är intervjuer.
Intressant.
Va?
Nej, men det kan vara intressant. Jag trivs med intervjuer. Jag trivs när jag väl är där. Då kan jag liksom sitta verkligen. Det är bara att jag kanske inte tackar ja. Men när jag väl har gjort det. Och vad jag gillar också är direktsändning. Tycker jag är kul. När det verkligen är på uppstuds hela tiden. Liksom. Det kan jag. Och även om det är tv, morgonsoffer och grejer. Så det tycker jag.
Alkohol?
Måttligt.
Ja. Är det något så ovanligt som en skådisgubbe som inte är alkoholist? Alltså?
Jag är inte alkoholist, kan jag säga.
Nej, men jag skojar lite. Men min erfarenhet är, jag har intervjuat många skådisgubbar och det är ett genomgående drag, får man säga, bland de här, framförallt dramatengubbarna, att det är mycket rödnäsor, får man säga.
Ja.
Ja. Men du verkar inte sån riktigt.
Nej, utan jag kan ju då, när vi gjorde den här då, alltså om jag går in i ett jobb, då dricker jag ingenting. Om det är som nu när vi repade upp Norén i februari, då tog jag inte en droppe, för jag tänkte, måste jag hålla huvudet klar. Eller när vi gjorde Strandhotellet, tog jag ingenting på 3,5 månader, bara för att det var så vansinnigt intensivt. Och plus att jag gjorde ett annat jobb efter det också. Så att det har jag inga problem med, men jag tycker det är gott med ett glas vin, absolut. Och en whisky, och en öl.
Och fler.
Precis.
Är du full nu kanske?
Absolut inte.
Jag skojade.
Jag förstår att du skojar.
Men du, sidospår bara, det här med att du har repat hårt nyligen.
Ja.
Det här med repningsprocessen, att lära in texter och så. Är det någonting som blir svårare eller lättare med åren?
Det är en sån där ångestfråga, eftersom jag hoppas att det är status quo. Men ju äldre man blir, desto jobbigare blir väl kanske. Alltså det är ju det, alltid skräcken att huvudet inte ska hänga med i det här gebitet, eftersom det bygger på så mycket att du ska lära dig en text utantill liksom. Och komma ihåg stick och komma ihåg tejpbitar på golvet och såna här grejer, och vinklar och kameror. Så att jag vet inte, jag har inget bra svar på det, men den här som vi gör nu, Lars von Rehns Tiden och Hem på Stadsteatern, eller Kulturhuset Stadsteatern som det heter, Det är ju en text, det är 4 timmar nästan på scen och jag har väldigt mycket text. Och det kände jag på något sätt, okej, det klarar jag av. Så att det var ett bra mått på att jag fortfarande hänger med, tyckte jag. Men det är ju en ständig kamp mot detta, att lära sig texter och att det verkligen funkar. Men än så länge gör det. Men,
You still got it.
Jag hoppas det i alla fall.
Ta i trä ska du göra nu, eller?
Ja, precis. Precis.
Nästa ord i den här leken är faderskap.
Ansvar.
Mm. Du har ju ett gäng barn.
Jag har det.
Ja, det är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Härligt. Hur skulle du uppleva att pappabiten har förändrats med... Ja, men med de yngre barnen om äldre barnen och du som i din papparoll?
Ja, vad ska jag säga? De äldre barnen, alltså... Jag vet inte om det har förändrats så mycket faktiskt. Jag tror jag är ungefär densamma. Fördelen med barn, det är att hela tiden... Om du är liksom... med öppet sinnelag, det är att du förhåller dig till dem och de inte ska förhålla dig till dig, utan det är du som liksom anpassar dig på något sätt. Och det gör ju också, tror jag, att du förhoppningsvis också försöker utveckla dig själv, vara dig själv i relation till dem hela tiden. Så att jag tror inte att jag har förändrats så mycket mer än att jag hela tiden försöker vara ung i sinne och själ, försök att inte ha massa slaggprodukter som skaver och ligger framför, vilket man alltid har ändå. Försöker vara mig själv så mycket, i mångt mycket, när det gäller allting i relation med dem. Sen förändras det ju, de blir äldre, de får egna barn och allt, de flyttar hemifrån, de flyttar från stan och såna saker. Men min relation till hur jag har haft dem med dem och min relation till dem tror jag inte det har förändrats så mycket. Men de kanske säger något helt annat. Och det har de rätt att säga.
Jag får bjuda in dem till podden kanske.
Ja, jag får göra det. Ja.
Har du lyckats vara så närvarande som du har velat med tanke på ditt jobb och så?
Nej, det har jag väl inte, i och med att det är mycket helger, mycket kvällar och en del man reser mycket och inspelningar och sådana saker. Så det är klart att Där har jag väl inte riktigt varit den närvarande pappan som idealet är, men det är ju en omständighet som är svårt att göra någonting åt på något sätt.
Nästa.
Jag har ändå försökt, tycker jag, så när vi har varit och filmat, att vara så lite som möjligt på resande fot och försöka åka hem så mycket som möjligt. Jag har också tackat nej till jobb i andra städer på grund av barnen.
Bra! Nästa ord är, det här tycker jag är roligt, AMF-pension.
Ja, jag är ju inte...
Ikonisk reklam, eller?
Nej, inte AMF.
Fan, nu sa jag fel nu.
Ja.
Vad fan var det för reklam du gjorde då? Nu
är på... SPP.
Ja, men fan, vilken miss av mig, men det bjuder jag på. Det går ändå hand i hand, får man säga.
Ja.
Ja. När du går på grusvägen där.
Ja, precis.
Och skakade på huvudet så mycket så att ett helt folk bara undrar, vad är det som pågår?
David Helenius gjorde en väldigt rolig film om det.
Otroligt rolig parodi.
Ja, han gjorde en väldigt bra, måste jag säga.
Vi måste bena ner det här. Först och främst, var det medvetet det här jättemycket skakandet på huvudet, eller var det bara en grej?
Nej, absolut inte. Alltså, grejen var med det här, jag kan förklara som du låg till.
Kontext.
Det var så här att vi gjorde den här på en förmiddag och bolaget ägs av ett annat stort bolag, jag ska inte säga, ett norskt bolag som äger de här. De hade vissa keywords som var absolut nödvändiga, och det var ändå mycket Mads Mann och Hoitema som var, det var ett tungt team alltså. Men jag sa till dem att jag kan inte säga det här, det går bara inte. För börsen var på väg ner, alltså arbetslösheten ökade, och så ska jag stå och säga att skaffa de här papperna så kommer ni kunna sitta på balkongen och njuta av livet framöver. Alltså vi måste, så här, vi måste kunna i bästa fall eventuellt, alltså jag kan, jag var väldigt tydlig, jag kan inte säga det här, det går bara inte. Och vi, jag vet, vi tjafsade en timme om detta, och vi hade en förmiddag och solen skulle gå upp, och det gick tillbaka att de satt och drack något fint kaffe i något partytent längre bort, de här norska bolaget, och något, de var obevekliga. Nej, det ska, allting ska sägas, och mycket så, ja, men för fan, kan vi inte ta det, kan vi inte göra, nej men alltså, jag kan inte, det verkar ju inte klokt, alltså, de kom ju, folk kommer ju bli förbannade när de ser det här, så här. Ja, ja, men, och sen till slut så, ja, men vad fan, vi tar då. Till slut, man kände liksom att vi kom ingen vart. Så att hela den grejen då när jag går var ganska stressig. För då hade vi, man ska tänka på det perspektivet, vi har tjafsat om texten. Okej, jag säger den då, för fan, jag gör väl det då. Jag fick ganska bra betalt. Så att det var stress och ganska mycket mått av irritation.
Det här måste varit i alla fall 10 år sedan.
Ja, det är mer än 10 år sedan. Mm. Men vad som var roligt sen var ju att sen, för det gjordes ju 2 likadana av Thomas Hansson och Lena Endre i samma, som också parodieras faktiskt. De var ganska också väldigt roliga på något program. Och de skulle, vi skulle visa de här från oktober, sen hela året efter ingen gick i betalningen. Och deras började visas ganska, för de spelade in det på eftermiddagen och nästa dag. Deras började visas med en gång, men inte min. Och sen så var konstigt, varför inte mitt? Jag skitsamma, jag bryr mig inte om det, jag hade fått betalt. Så att, och sen någon gång i mars, april så hör de av sig. Och så, ja, om det var reklamfilmen eller om det var produktionsbolaget, kom ihåg. Ja, eller om det var till och med på SPP. Nej, det var det inte. Ja, du kanske märker, din har ju inte börjat gå. Ja, nej, men varför då? Det är väl lite som du sa, vi kanske väntar med den helt enkelt. För att tills det blir lite bättre tider. Så efter sommaren någon gång i augusti-september började den visa ner.
Okej, det var så långt klapp alltså.
Så långt klapp, och då var det ju bara 3 månader kvar. Mm. Och så hörde man av sig igen så att... ja, vi har gjort en liten undersökning nu att din går väldigt bra, så vi skulle vilja visa den ett år till, så att, om det är okej för dig, så du får dubbelt betalt för det. Så den gick lika långt som de andra, men det bara att jag fick dubbelt betalt.
Ja, vad är det för, du behöver inte säga några summor, men ungefär vad rör det sig om sådana här saker? Och det här är ganska länge sedan också ju.
Ja, det är länge.
Är det 100 000, 200 000 eller ungefär?
Nej, jag får inte säga det.
Fortfarande inte?
Nej, det tror jag. Jag har inte studerat kontraktet, men jag tror att... Nej,
det är preskriperat.
Men det, man kan väl säga att det är bra betalt.
Ja, för ganska lite jobb får man säga också.
Ja, nej, men jag tyckte väl också på något sätt att det fanns en... Det finns, jag menar, du ska tänka på din pension och det är viktigt. Ah, ja. Det är liksom, jag har ju spelreklam säger jag tvärnej till. Jag ska aldrig i mitt liv ta det i min mun överhuvudtaget.
Tumma upp.
Det är en skit att hålla på med sånt. Mm. Så det här var ändå... Jag har gjort en annan reklam nu. För ögonoperationen till exempel.
Mm. Ja just det, du satt ju på pressträffen med såna här schyssta glasögon.
Ja, solglasögon.
Ja, exakt.
Ja, det är därför, de säger det, men jag har ju nya linser nu så du måste ha det på dig hela tiden.
Det var det jag sa till dig, jag trodde att du satt med dem för att du ville vara en movie star. Ja.
Nej, men det är jätteviktigt.
Ja, exakt. Mm. Nej, men det där är intressant något som du säger där, det här med att vad man har för integritet och så här, och konstnärligt så här. Men vad fan, det finns ju också en verklighet att förhålla sig till liksom. Med som du säger, pension och så, och man åldras och allt vad nu är. Jag hade Björn Kjellman här nyligen och vi pratade ganska mycket om det här med att han tog det här ICA-gigget då.
Ja, just det.
Också superbra betalt.
Ja, jag tror att det är ännu bättre.
Ja, det tror jag säkert.
Ja, det tror jag.
Men det är liksom, det var ju inte hans drömjobb för 20 år sedan. Han var liksom liksom Hugh Grant i Sverige. Men vad fan, alla blir äldre, och jag tycker att när han var så ärlig om det och pratade om det, det var så jävla fint. Och jag tycker att den ärligheten, alltså, den tycker alla borde förhålla sig till.
Alltså jag är inte, i och med att jag själv var intresserad av reklam och höll på med det, jag har aldrig varit motståndare till reklam och heller ställa upp på reklam. Jag har bara sagt, du ska ta jävligt bra betalt. För du säljer liksom, jag tackade nej till en spendrupsreklam för länge sedan som Colin Nutley gjorde. För att jag fick inte vara begärd. Då sa jag, okej, då skiter vi det.
Hur långt ifrån var ni var?
Jag vet inte, alltså, där vet jag att Björn, han tog, de tog honom istället för mig.
Aha, så alltså, med andra ord, så är Björn billigare va?
Ja, var det då i varje fall. Jag vet att de ringde och sa att de hade ringt Spendrup. Han satt på någon fiskebåt någonstans och frågat honom, nej, det kan jag inte gå med på. För det var så många kändisar som var med i en reklamfilm. Mm. Så budgeten var ändå ganska hög. Men jag sa, nej, då skiter vi det. Ska de sälja pilsner på mig och jag har precis gjort goda viljan och ska göra Hamlet, då får de fan betala, tänkte jag.
Men det vi aldrig klargjorde här var ju det skakande huvudet.
Nej, men jag tror att det var ett stressmoment helt enkelt. För att jag tänkte inte på det. Alltså. Dels så gick jag på en grusväg och sen var det liksom, jag var nog ganska sur och förbannad också, för jag tänkte, okej, fan, jag gör väl det här då snabbt.
Ja, du hade ju, det hade blivit avtalsbrott antar jag.
Om du... Ja, herregud. Ja, precis. Och jag insåg liksom, vi höll på en timme och tjafsade med texten. Och de skulle göra det då, de hade en tidsschema och jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Och jag, när jag ser det så ser det för fan groteskt ut. Det gör ju verkligen det. Mm. Men jag tror att det också är en slags spasm och tics och stress och när du går där och irriterar och känner. Och då hade, det var ändå ganska lång text som du ska leverera liksom, in i kameran. Och det var något ljud som jag skulle lägga sig in. Och så de skulle, just där kan du då titta bort, för det kommer någon slags rådjurskrik och grej. Så nej, det var ingen optimal. Men jag tänkte, ja fan, jag bjuder på det, herregud. Mm. Och som sagt, jag tyckte det var kul. Parodi på det.
Ja, du kunde
köpa... Och, du får inte vara så... tunnhudad och snarstruck. Det går bara inte där.
Nej.
Du sticker ut och då får du vara beredd på att du får ta lite... Så länge inte det personangrepp har det inte varit.
Nej, och du kunde köpa ett nytt sommarställe. Så det var bra.
Nej, jag hade det redan ett, men jag kunde kanske lägga på en ny tegelpanna.
Alltid något. Nästa ord i den här leken då är åldrande.
Ångest. Tycker jag.
Tänker på det mycket?
Ja, det gör jag. Det gör. Det är väl, ja, det gör jag.
Tänker du på döden mycket också?
Ja, det gör jag väl. Eller ja, jag ska inte säga att jag tänker på döden mycket, men till syvende och sist är det ju dit man hamnar. Och förhoppningsvis så är det långt till dess. Men åldrandet är ju vägen dit, så att säga. Den stigen som du går på. Och jag har verkligen inte tänkt på det tidigare. Du har ju alltid, alltså du kommer till en viss nivå i nivå, eller viss ålder där du har det mesta bakom dig och du börjar liksom känna krämporna och ekonomin, jobb. Du har fortfarande försörjningsplikt som jag har ett antal år till och åldrandet underlättar ju inte det på något sätt. Nu har ett yrke som då där du kan vara gammal och jobba liksom, om huvudet, det vi pratade om tidigare, hänger med. Så det är bra alltså. Du behöver inte gå i pension bara för att bli pensionär. Du kan faktiskt fortsätta jobba med filmer och teaterroller. Men du blir inte piggare och piggare om man säger så. Så det, ja, jag tänker på det mycket. Det gör jag.
Pengar?
Ja, det är väl också en form av ångest tycker jag. Att du ska... Alltså lönen på en teater är ju inte, det är inte mycket om man säger så. Om man sätter det i någon slags perspektiv. Det är inte dåligt, men det är inte, du blir inte rik. Så du ska verkligen, du måste jobba med gig runt omkring för att kunna säkra din ekonomi. Så är det bara. Om du ska kunna leva ett hyfsat normalt liv liksom. Det är nästan för och ha barn liksom. Är du ensamstående så då klarar du det säkert, men
så är det, får man tänka mycket på det som skådespelare, så att man, att det är alltså bättre att ta TV och filmgig om man kan, eller?
Ja, du känner ju mycket bättre på det. Ja, det gör absolut.
Men vad är roligast?
Kombinationen är ju absolut roligast. Du kan ju göra både. Och jag är ju så otroligt tacksam över att jag har haft min anställning på Stockholms stadsteater och kunnat jobba med det och samtidigt, och jobbat med andra teatrar också, och samtidigt kunna göra med film och tv. Den kombinationen är ju oslagbar liksom. Och du utvecklas som skådespelare hela tiden så när du håller på med sådana saker.
Vad är de största skillnaderna?
Alltså teater är ju grovarbetare. Det är ju där du måste på något sätt, du sliter otroligt mycket mer på teatern. Samtidigt så har du publikkontakten, du utvecklas som skådespelare vill jag påstå, när du hela tiden är on the edge med en live situation. Du måste hela tiden vara med i huvudet och kväll efter kväll ska du göra en ny föreställning och publiken som sitter där, för dem är det premiär varje kväll. Och du ska verkligen inte göra som du gjorde igår, utan du ska göra det som du vill för att berätta den här historien. Film, och det sliter väldigt mycket. Film är ju finmotoriken. Det fascinerar mig film och tv är samma sak då, som jag säger. Det är ju att du kan allt kameran registrera. Kameran förhoppningsvis är väldigt kär i dig, så att det registrerar ju precis allting som du gör. Det finns ju en tacksamhet där som du kan känna att jag gör det här nu och då finns du med liksom. Och så kan det värderas sen, var det bra eller var det inte bra. Du kan hela tiden göra nya saker och allt registreras. Samtidigt så är det ju också det här med filmen, att du ska förhålla dig till tejpen, du ska se förhålla dig till blick.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså det är så mycket annat som måste funka. På scenen är du mer fri. Du kan liksom ändra sceneri. Det ger också en väldigt stor frihetskänsla. Så det är två helt olika saker. Men bägge kombinationen är fantastiskt tycker jag att du kan göra. Och som jag sa, det sceniska skådespeleriet utvecklar dig som skådespelare. Ska du bara hålla på med film, då tror jag du minimerar dig till slut. Så att du tror att det handlar om att berätta Hamlet och höja ögonbrynen. Men det krävs lite mer faktiskt.
Ögat. Det är ju ja, du spelade ju en psykopat där, får man säga, om jag minns rätt, eller hur?
Ja. Mm.
Och det var ju ungefär i samma tidsepok, om man säger så, som Skärgårdsdoktorn. Mm. Och det är ju, kontrasterna mellan de rollerna är ju rätt extrem, får man säga. Ja. Är det en kul kontrast? Och vad bör man tänka på i en sån roll där man går in och ska spela liksom a crazy man?
Jag kan berätta en liten rolig anekdot att min förra hustru jobbade inom psykoterapin och hon hade en bekant vars bekant var helt ovetande om att hon var gift med mig då, och så det var bara bekanten som berättade att då hennes bekant hade sagt och sett då Skärgårdsdoktorn och Ögat och gjort den kommentaren, och hon var också inom psykiatrin på något sätt, och gjort den kommentaren att nej, det går inte att spela så två så olika karaktärer. Det är helt omöjligt. Han måste vara som han i Ögat. Fröle på riktigt. Tycker jag är roligt.
Ändå svaret.
Jag tycker det är väldigt kul.
Ja, det är kul.
Ja.
Ja, men vadå? Det är förvisso en viss poäng i det. Alltså det är ju väldiga kontraster och du gör det väldigt bra, så att hatten av till det, får man säga.
Ja. Jo, men det är det som är kul med det här jobbet. Alltså du får verkligen slänga dig ut och göra det mesta. Det är som jag gjorde nu, det som göms i snö, Kapten Klänning där som jag gjorde. Det är också Det är ju ett undersökande av dina egna psykologiska garderober liksom, som är väldigt, väldigt intressant. Och psykologi, jag har alltid varit intresserad av det och människans inre och funktion och kommunikation. Jag tycker att det är mycket av det som vårt yrke handlar om.
Är det några speciella förberedelser när man ska göra just psykopater?
Jag vet, alltså psykopater är väl också ett slitet ord på något sätt. Alltså, det finns ju alltid en slags... När det gäller ögat så var ju det var Erika Huberts dikt. Alltså han är då utifrån sin de sju dödssynderna kommit fram till, jag kommer inte ihåg vilken vi hade där, men skrivit då en karaktär som man kan säga, ja, han är en tokstolle naturligtvis, alltså och narcissist ute i fingerspetsarna och totalt självupptagen. Nej, alltså du får bara låta fantasin gå iväg, intuitionen, och sen har du mycket material naturligtvis. När det gäller kapten Klänning, om vi ska gå upp till honom, eller det var ju inte kapten Klänning, men det skulle ju påminna om honom, då fick jag ju mycket hjälp av den boken Jakten på kapten Klänning, som Kruse heter man, som gjorde den, som var undersökningsledaren. Där hittade jag enormt mycket material. Och det byggde ju på mer på en verklig händelse och en verklig karaktär, så att säga. I ögat så är det ju rent fiktion, så det gäller ju bara att fylla manus och hitta på och få hjälp av regissören.
Men jag har inte sett det så göms i snö. Jag måste bara se det alltså.
Jag har inte heller sett den.
Nej, men du är med uppenbarligen, så att det hade jag visst. Det visste jag, så att, men nu när du är med så kan jag ju se den.
Jag fick ju pris för den.
Ja, men vad du ser. Mm. Och det vet jag inte ens. Du vet vilken usel intervjuare det är. Tror att jag är bra på så mycket annat.
Säkert.
För innebandy och paddel.
Ja, paddel, spelar du paddel? Jeez. Har du gått på den iten?
Alltså, det är faktiskt kul. Du har inte ens provat.
Nej, vad fan är det? Var det strandtennis i glasbur? Strandtennis i glasbur.
Har du provat?
Nej, mina barn har provat. Jag har hyrt paddelbana i Mörbylånga för det.
Du måste förstå att det gör dig gubbig och döma så hårt.
Ja, men någon ska ju vara gubbig och döma hårt.
Ja, okej då. Okej, du kommer undan med det. Och jag ska få hemläxa och se på det som görs i snö.
Ja, vi gör det.
Mm. Vad fick du för pris?
Kristallen för TV-priset, Kristallen för bästa biroll.
Ja, men där ser man. Grattis till det.
Väldigt trevligt. Ja, tack.
Priser, är det något som berör? Eller rinner det bara av det som vatten på en gås?
Nej, det är klart att det berör. Det är ju en uppskattning. Och det rinner verkligen inte av.
Nej. Om vi vänder på steken då, kritik och så. Sågningar, och om du har jobbat hårt med en pjäs eller en film eller någonting och det liksom slaktas, hur känns det?
Ja, det är klart, alltså, jag läser inte kritik längre, jag har slutat med det. Jag kan bara tänka så här: okej, det är väl därför när jag gör någonting nu så gör jag det verkligen med själ och hjärta, jag försöker verkligen gå in och göra så gott jag kan och försöka ta ansvar så mycket jag kan för det vi ska göra, och sen kan man inte göra så mycket mer. Men och det säger alla skådespelare. Du kan ju få 10 bra recensioner, men sen får du en dålig, och det är bara den dåliga som gäller. Liksom. Jag gjorde en gång Hustruskolan på Studio Ledman. Jag gjorde Arnolf där. Och det var en bra föreställning, men det var så otroligt mycket komplicerat i familjen innan dess. Så jag vet att jag var väl kanske inte så bra på pressrepet, och jag blev totalt sågad av Leif Sern, kommer jag ihåg. Och den har jag fortfarande inte... Den lär jag mig utan till, den sågningen. Så att, det sitter hårt.
Du drömmer mardrömmar än idag?
Nej, det gör jag inte, men jag glömmer den inte.
Nej, jag förstår. Mm. Alicia Vikander.
Mm.
Visst jobbade du med henne precis innan hon stack iväg?
Ja.
Ja.
Till Det som är vackert, hennes första filmroll, som hon också fick en guldbagge för.
Ja.
Det gjorde vi. Och sen så... Ja, hon stack iväg. Det var ju det hon gjorde sen. Så blev det Hollywood efter det.
Det här kanske är en konstig fråga, och det är säkert lätt att snickra ihop någon slags efterhandskonstruktion här. Men kunde du känna att hon hade något liksom speciellt?
Nej, jag tror inte jag kände så här, okej, det här är Hollywood. Det kände jag inte, men att hon var väldigt, väldigt duktig och begåvad. Mm. Det känner man ju. Mm. Och det fungerade väldigt bra när vi jobbade ihop också. Vi hade ju en del svåra scener verkligen. Men det fungerar skitbra, och jag tycker också, och framförallt när jag såg resultatet så sa jag, wow, det är ju skitbra det här. Och det Lisa gör. Men det kände jag också då när vi, det funkar skitbra, och när vi höll på att, det var hennes debutfilm, men det kommer ju absolut inte bli den sista filmen hon gör. Så kändes det. Men sen att det tog den raketfarten, det var nog förvånande för alla, tror jag. Mm.
Har du varit i USA sen dess? Brukar du ringa Lisa då och säga, Alicia, jag är...
Nej, nej, jag hade mina tentakla ute där innan.
Ja.
I samband med att vi, delvis när vi vann i Cannes också med goda viljan.
Ah, ja. Mm.
Så, men jag hade ju inte agent på den tiden. För det var inte tillåtet att ha agent på den tiden i Sverige. Så att...
Har du haft någon dröm om utlandet på så sätt?
Ja, alltså jag har ju varit över där några gånger i Los Angeles och försökt lite lätt. Men alltid fått rådet att jag ska stanna kvar och hänga där i månader. Vilket jag aldrig varit intresserad av, som jag har familj och småbarn. Så jag har ju liksom bara varit där några dagar och sen åkt hem. Liksom.
Mm.
Men det krävs ju att du ska verkligen vara där.
Offra allt typ.
Ja, du ska liksom gå på inspelningar och, eller vad ska jag säga, på prov och castings och försöka få agenter och provinspelningar och sådana saker. Men det, nej, det vill jag inte göra.
Sista ordet i den här leken är drömmar.
Ja, drömmarna är ju att det ska gå bra för mina barn och barnbarn, för min familj. Det är nog de enda drömmarna jag har nu, alltså. Mm. När man kommer upp i den här åldern. Jag har inga drömmar om stora roller utomlands. Det hade jag tidigare, men det har jag inte jag. Utan drömmarna nu handlar bara om familjens välbefinnande.
Och Skärgårdsdoktorn säsong 4.
Och Skärgårdsdoktorn säsong 4 och 5 och 6.
Mm, härligt. Innan vi avrundar för dagen så ska vi signa ut med några snabbfrågor. Så nu byter vi skepnad här till lite mer intensivt sista rycket här. Paradrätt.
Jag är väldigt bra, vill jag säga, på renskav, tycker jag. Kan man slänga in en pasta där kanske.
Mm,
korvstrågan och följdgott också.
Mm. Vad missbrukar du?
Råbiff. Vad sa du?
Biff har varit kul om du missbrukar.
Ja, råbiff, jag missbrukar råbiff.
Frågan var, vad missbrukar du? Och du slängde in biff snabbt.
Ja, just det. Biffen och bananen.
Exakt.
Jag läser den jämt.
Min fru får skälla ut mig. Jag sitter med mina biffar i händerna konstant.
Ja, precis.
Ja. Har någon last som stör lite?
Har jag någon last på det sättet? Det är väl inget sånt där som jag tänker på, att jag är slav under någon last. Det vill jag inte säga så. Lathet. Nej. Kanske. Mm. Slöhet.
Mm.
Att jag inte liksom, jag skjuter upp allt till morgondagen på något sätt. Det är väl det som klassiskt.
Ja, du sköt ju upp den här podden ett tag så.
Gjorde jag.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag vet att förakt är ett starkt ord, men jag skulle kanske vilja vara lite mer social än vad jag är, liksom lite mer klämcheck och vara bra på chitchat, vilket jag absolut inte är. Så. Kanske lite tråkig överlag.
Ångesttrigger.
Det har nog med ålderdom att göra, tror jag. Alltså. Mm. Att man börjar se slutet på, även om det förhoppningsvis är långt kvar. Så det är väl den. Att du ska hålla dig frisk. Att barnen ska vara friska framförallt.
Mm.
Familjen.
När grät du senast?
Ja, det var väl för några veckor sedan, tror jag.
Mm. Får man fråga vad som hände?
Nej.
Nej, det misstänkte jag.
Mm.
Vad lägger du mest pengar på?
Det är väl hyran.
Fan, det var dagens tråkigaste svar.
Ja.
Ja, men det ska vara sån också.
Ja.
Du har skött det så bra annars. Så.
Jag köper de kläder, kan jag säga. Jag köper kläder i samband med att jag ska vara med i olika sammanhang. Då går jag köpa. Annars tycker jag hatar att köpa kläder.
Jag tyckte du såg jävligt fashion ut när du kom idag. På riktigt alltså. Det är min ärliga åsikt. Okay. Ungdomlig och fashion. Den var snygg. Den här flanellskjorta variant. Blå.
Ja.
Mm. Den var snygg.
Jag köper bara på. Den kommer på NK. Jag köper bara på NK. Det här har jag köpt i Grekland. Det är Kytnos.
Ja, ja. Mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både vad den offentliga bilden är. Om man frågar Leffe på gatan. eller vad dina privata kompisar skulle säga om man säger Samuel till dem?
Ja, alltså det är ju... Fan, det är skitsvårt att veta.
Det är en självupptagen fråga, så är
ja.
Det. Ja. Men du är med i en podd, då får man ta sånt.
Ja, ja nej, jag är fullt medveten om det. Nej, men vad mina kompisar skulle säga, jag tror att de skulle säga att jag, de har ganska bra erfarenhet av mig, att jag är liksom schysst snubbe som de kan lita på, tror jag.
Mm.
Jag tror att jag är ganska pålitlig och sanningsenlig och normal, vanlig. Som inte försöker liksom vara någon annan än sig själv.
Mm.
Och jag tror att många säger det också utifrån, om du frågar Leffe André på gatan. Eller bara Leffe på gatan, just det.
Om man frågar Leffe André när han är på gatan, det blir jättekonstigt, eller hur?
Ja, det blir konstigt. Nej, men jag tror Leffe på gatan, jag tror faktiskt också det. Sen tror jag också att man lever liksom ett liv i sus och dus när man syns till på vita duken och på rutan. Men det gör man inte, man lever inget liv i sus och dus.
Vet du vad? Vi är framme vid sista frågan.
Okay.
Och den lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Generellt?
Ja.
Att andra människor tycker om att göra andra människor illa.
Mm.
För det tror jag många tycker och njuter av det. Det tycker jag inte om.
Nej. Nej, det var väl ett klokt sista svar. Och okay. Nu är vi i mål.
Wow.
Hur känns det här?
Ja, det gick ju väldigt fort.
Ja, vi snackade i en timme, ganska exakt.
Det är sant. Ja. Ja, det var väldigt trevligt.
Ja, vad härligt. Ja. Glädje mig att höra. Jag är också supernöjd.
Ja, vad trevligt.
Tack för att du kom förbi.
Tack för att jag blev inbjuden.
Mm. Och tack till alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Var rädda om er så länge. Puss och kram från mig och Samuel Fröler. Hej då!
Hej då!